Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det är därför de här tankarna på det med psykopat. Just det, liksom att när du lever i utanförskap och du är medveten om det. Vad är det heter? Saliga eller de okunniga? Hade du varit okunnig och inte vetat någonting, då blir du inte, inte berörd. Du blir inte drabbad på samma sätt. Men är du medveten om det, det är då det äter på en. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis special. Enligt Socialstyrelsens sammanställning 2021 levde 33 000 personer i hemlöshet i Sverige. Idag ska vi få träffa en av dem. Jag vill välkomna dig till Dialogis, Patrik Mogale, världsmedborgare, stockholmare och sydafrikan.
Tackar, tackar.
Tack för att du kom. Hur kändes den presentationen? Världsmedborgare?
Ja, det är liksom det. I det här globaliserade samhället som vi lever i så är jag ju en världsmedborgare liksom, och sen liksom, det är med mig du pratar med så kan man tycka liksom, att världsmedborgare liksom, trots att liksom, jag är framförallt stockholmare, vi lever i vår lilla bubbla som svensk och stockholmare så världsmedborgare vet jag inte så mycket om liksom, det kanske med NATO nu men jag vet inte.
Ja. Ja, men anledningen till att jag säger världsmedborgare och sen frågar dig hur det känns är ju också att temat idag är ju utanförskap och hemlöshet. Känner du dig som en del av själva svenska samhället?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Det beror på hur jag väljer. Och det är en färskvara dag till dag. Fråga liksom, om det är så att jag vaknar upp, om jag nu har sovit, på liksom, vid ett bra psyke, då kan jag säga, men visst, jag är en del av Sverige och då kan jag räkna upp liksom, vilken del spelar jag. Jag spelar en stor roll för att jag genererar pengar till svenska samhället i form av vakter, i form av att jag genererar rädsla, i form av att liksom, ett försäkringsbolag, i form av alla de bitarna, negativa bitar, men ändå liksom, de bitarna, ja då är jag en delaktig, då är jag delaktig i samhället, fängelse, siffror, våld, sådana, ja så, men liksom, känner jag mig som en medborgare i svenska samhället på mina liksom, premisser? Absolut inte.
Vi kommer komma till situationen idag och hur du ser på din omvärld och din omgivning. Och framförallt hur din omgivning ser på dig. Men om vi börjar lite så här halvsnyggt. Vem är Patrick?
Det är för andra att avgöra. Men om det blir som jag får välja så är det en människa som kanske haft lite tufft. Liksom, det så här, liksom, men ändå som strävar efter att bli liksom, ihågkommen som en människa som hade hjärtat på rätt plats. Och så menar du väl.
Och det om man skulle fråga, hur skulle dina nära och kära beskriva dig?
Mina nära och kära skulle beskriva mig som, ja, en lojal, liksom, en generös, godhjärtat, vänlig människa. Skitstövel ibland, som alla andra, liksom, men en skitstövel med goda avsikter. Så, alltså.
Så det är ungefär på samma sätt som du skulle beskriva dig själv?
Ja, jag tror jag skulle döma mig själv hårdare än vad andra skulle döma mig.
För det lät tvärtom.
Ja, ah, det måste se snyggt ut.
Uppväxt, barndom.
Ja, det är uppväxt, barndom. Det är en ständig fråga som Jag försöker inte alltid, men jag har haft en tuff uppväxt som så många andra. Liksom, så där. Liksom, det är inte för inte som jag har en komplex PTSD, posttraumatisk stress. Och hur ska man säga, liksom, så här, utan att peka fingret på någon, men det är så här, jag har inte hamnat under hela mitt vuxna liv. Sen bara de här, liksom, det så här, från det jag hamnade på gatan, så har jag levt efter vad jag tror att andra vill att jag ska vara. Och aldrig haft möjligheten att leva efter vem jag själv vet att jag är och den jag vill vara. Så ja, men uppväxten av barndomen har inte varit en barnlek.
Okej, om vi liksom stannar upp i den, för det känns som att du vill hoppa över den och gå in på annat. Du kommer från Sydafrika, kom till Sverige som 4-åring.
Yes.
Ganska folkhems, alltså folkhemmet var i sitt, jag kanske inte ska säga i sitt esse. Men det svenska folkhemmet hade varit ganska starkt ett bra tag och började liksom in i en ny förändring. Det var Fryshuset, det var Kungsträdgården, det var Kickers, raggare på Sveavägen, McDonalds. Och framförallt så hade vi en helt ny situation gällande främlingsfientlighet. Eller ny situation. Jag menar, det var ju skinheads.
Ja,
och liksom, det var... Och när jag säger ny situation så menar jag inte att rasismen var ny, utan jag menar att det, liksom, det var en clash, det var en krock mellan de så kallade kickersbarnen, barnen från förorterna som liksom träffades mitt i stan. Och sen då på helikopterplattan hade vi då skinheadsen, skinnbulorna.
Ja, visst.
Vad var det för tid att vara tonåring?
Ja, jag tycker liksom, personligen tycker det var en spännande tid. Liksom spännande på så sätt liksom att du säger, oavsett om du är vilsen eller inte vilsen, men om du är sökare eller inte, så det var en tid där det fanns möjligheter och det fanns utrymme att prova på olika livsstilar, om man ska säga. Även om du omedvetet hamnade i en kategori, så var det ändå liksom att allting var lite harmlöst på ett annat sätt. Liksom det säger, jag menar, herregud, liksom det säger, man slogs med skinnbul, självklart. Det hörde till, det var en av liksom initiationsriterna som vuxen. Liksom det,
initiationsriter?
Ja, visst. Det, hade du inte slagit en skinnbula, då var du inte vuxen. Sånt där.
Berätta.
Nej, men det är så fan. Som sagt, jag kom från en utåt sett väldigt bra familj. Utåt sett. Men varenda jul brukar jag svära åt den här askungen, för jag tycker att hon är bortskämd. Så, liksom det, och nej, liksom det, och initiationsriterna, jag menar, det hade ingenting att göra med att det skulle gå och skjuta någon eller göra riktigt skadligt, utan det var en slags, vi var båda vilsna, det jag konstaterade nu som vuxen, både skinheads och liksom det så här, liksom förutsunga, liksom var liksom alkoholiserade föräldrar eller vad det kan ha varit, var båda vilsna på sitt sätt. Så liksom vi var nyfikna på varandra, men kunde inte umgås med varandra, så vi var tvungna att slåss med varandra. Liksom det är sånt som jag kommer fram till nu. Liksom att de har inte stått för sina åsikter lika lite som jag stått för mina åsikter. Men vi slogs ändå för att det var bara så det skulle vara. Man skulle vara tuff, man skulle hävda sig. Det hör till att vara ung, tänker jag.
Och familjesituationen hemma?
Familjesituationen var...
Hur många syskon?
Jag har 2 bröder, en lillebror, en storbror och en liten syster.
Okej.
Okay. Ja, familjesituationen, som sagt, jag har talat om den här askungen, så jag tycker det var en gnällspik. Nej, familjesituationen lämnar mycket att önska, om jag säger så.
Lämna?
Mycket att önska.
Okej. Okay.
Ja, det kunde ha varit annorlunda. Jag önskar att det var annorlunda. Du har rätt. Det är sånt som är jobbigt att tala om. För att jag menar, liksom det, oavsett hur man växer upp, oavsett relationen till föräldrarna, så som barn, även om jag är vuxen nu, men som barn, så barnet i mig kommer alltid försöka försvara liksom det, så här, sina föräldrars handlingar. Liksom, även om det, så här, den vuxna i mig tycker att de är helt åt helvete fel ute. Så
det var jobbigt hemma? Och
ja, det kan man lugnt påstå.
Så det ledde det till att du sökte dig utåt?
Nej, det ledde till att jag blev utsparkad.
Okej, okay. Hur gammal var du då när du blev utsparkad hemifrån?
Första gången var jag väl vid 7-8 års ålder, men sen tror jag var 12 när jag blev utsparkad. Definitivt.
Hur känns det att prata om?
Jag ska inte ljuga för det. Det känns väldigt jobbigt att prata om, för det. Jag tänker hela tiden att jag har... det är lugnt. Jag smälter det. Jag har kommit förbi det. Men så får jag bara prata om det, så varje gång så blir jag mer som att nej, vänta, jag har inte alls kommit förbi det. Det är en sak att tänka på det. Det är en sak att känna för det för sig själv. Men så fort du sätter ord på saker och ting, då blir det jobbigt. Och det, ja, man är rädd för att man hela tiden ska trampa klaveret genom att prata om saker och ting som fan, jag var inte beredd på det här. Jag var inte beredd på känslorna som skulle komma med det hela.
Och vad känner du nu? Vad händer nu?
Nu så... Som jag sagt, en komplex PTSD, så nu så kämpar jag mer emot liksom, att vara i här och nuet. Även om känslomässigt så är det saker som lockar en att gå tillbaka känslomässigt till en annan tid. Så just den här kampen att hela tiden veta var man befinner sig.
Jag förstår. Men att bli utsparkad som 7-åring till att börja med leder ju till en hel del trauman, precis som du säger. Hur hanterade du det när du kom tillbaka hem? Hur länge var du borta när du blev?
Nej, men det var ju olika. Liksom. Det var ju olika. Till att börja med så, jag menar, alltså, alla de här grejerna bara beträffar ålder. För ålder har bara verkligen varit en siffra för mig. Jag har inte riktigt förstått innebörden av det hela. Medan nu när man tittar på liksom, mina egna barn och andra barn, liksom lite så här, liksom, mina egna barn och andra barn, så, här, så tänker man, vänta nu. Betydelsen av ålder, och jag menar, som 12-åring utsparkade definitivt. Och så tittar jag på en 12-åring på stan och tänkte, det här är ett barn. Mm. Det, så det är, liksom, under lång tid så levde jag under en viss bitterhet, en viss ilska. För jag kunde känna så här, vad fan, vad det samhället var då? Liksom, vad har samhället varit? Liksom, när man åker på psyk i lärarrummet, vad var samhället då någonstans? Liksom, och massa såna här grejer.
Så, för du kommer ju från Fisksätra.
Fisksätra, visst.
I Nacka.
Ja, visst.
Vad var det för område?
Fisksätra på 80-talet var, alltså det var på svenska folkhemmet på alla sätt och vis. Det är liksom, det var inget fel på området, förutom att jag kan tycka liksom att det var fel på hushållet jag bodde i, och det var fel på liksom, när man går under ytan på vad det är för jävla folk som jobbade med liksom barn och ungdomar där, liksom, folk var fega. Liksom, det är då jag lärde mig innebörden av att sköta ditt håll käften. Så, men för övrigt Fisksätra som var besparat från det som många andra förorter hade drabbats av. Det var en idyll på många sätt och vis.
Kontakten med vuxenvärlden när du blev utkastad 17-18, hur var den?
Nej, så det är väl därför jag har barnen sinne kvar så lång tid. Som det är uppe i 40-årsåldern, jag menar, för att hela den här grejen med kontakten med vuxenvärlden, det har varit obefintlig. Mm. Och liksom, trots att jag själv har varit vuxen så har det krockat väldigt mycket. Liksom för att, jag menar, vad är det som har uppfostrat mig? Det är musiken, liksom musik, alltså olika så här texter från låtar, filmkaraktärer. Det är fake it to make it. Det är, man har tittat på hur andra beter sig, hur andra gör. Det är så jag tänker, alltså, det är så man ska vara. Men vad är det som har varit förankrat i mig själv? Inte mycket. Så på många sätt och vis så är jag fortfarande ett vuxet barn.
Jag hör det. Vart flyttade du då när du var?
Ja, det först var det källarförråd och bilar och ditten och datten, för att jag gick i skolan fortfarande. Liksom det. Och ja, skolan var ju bra, för där fick man mat och liksom, det var väl det då. Liksom det, så det är liksom, ja, det var väl det liksom. Men utöver det så just det blev en, skolan blev en helt annan typ av skola som jag ser det. Det blev en skola jag kunde försöka så här, om du kan klara att anpassa dig till att hålla fasaden i skolan. Du kunde klara att anpassa dig till att hålla fasaden för övrigt. Så skolan blev inte matte, svenska och biologi för mig. Det blev en helt annan skola.
Okej. Boxning?
Ja, visst.
Du var en lovande boxare?
Ja, visst.
Berätta om det. Hur gammal var du då?
Just det där. Då är vi tillbaka där med ålder. Allt som är åldersrelaterat har jag svårt att prata om. Men vad det gäller så här, boxningen så lovande. Jag ska inte skräda på det. Jag var en jävligt bra boxare.
Ja, för du har ju fortfarande ett namn som benämns i boxningskretsar. Och än idag. Och sådär. Så att jag tänker, du måste ha gjort ett bra avstamp.
Ja, alltså det är som, nu är det så liksom att du har en teori och du har en praktik. Teoretiskt sett så ska man inte säga skrävla för mycket och slå sig själv för bröstet för mycket. Men praktiskt sett kan jag säga lite, nej, men jag får vara glad. Ja, tack så mycket. Jag får vara glad över det faktum liksom att jag är som en boxare. Liksom, jag har ju spelat fotboll och lagidrott och allt det innan, men... tack.
Men... Ta din tid, drick. Ingen fara, drick.
Teatralisk paus. Tack. Nej, men det är så här. Men däremot måste jag säga liksom, jo.
Drick
mer. Drick. Jag kommer att spela på ett också.
Ingen fara. Ja.
Men däremot kan jag säga liksom att som boxningen var första steget för mig att växa som individ. Det var ett första steg, även om jag kanske inte insåg det då. Men det var ett första steg att liksom, så här, kunna tygla den här ilskan, för det är mycket ilska inom mig. Mycket liksom, det, hela den här grejen med missförståelse och liksom, allt det där. Som med mina liksom, det, här, brist på ord, mina brist på uttryck. Mig.
Hade du svårt att uttrycka det? Jo, ja, absolut. För det känns inte som du har det.
Nej, men det här är något jag har jobbat med. Och som jag jobbar med fortfarande. Jag talar fort, jag mumlar ibland och hittar allt det där. Men jag menar för att...
Nej, är det vad folk tycker eller? Eller är det vad du tycker själv?
Det är vad folk har kritiserat mig för. Ah. Att man inte riktigt hängt med när jag pratat. Och ja, vissa tycker att jag mumlar när jag pratat. Och liksom, så.
Men var det så när du var yngre också?
Nej, när jag var yngre så var jag inte så mycket för ord.
Okej, okay, så hur du handlade?
Jag
var handlade. Du arg, Patrik?
Jag var mycket arg. Jag hade mycket ilska inom mig. Men det är ett människa, det är när, vad är det man säger? När orden tryter, då näverna tar till. Mm. Liksom det. Och i och med liksom att, ja... Jag på, som jag ansåg så försökte jag under lång tid utan stöd, utan hjälp, utan någonting och ändå liksom förstå min omvärld, förstå vad som var, liksom förlåta mig för det, förlåta allt och alla liksom, och ändå liksom så här, inte bli lika dålig. Men så kom jag till den här punkten och jag tänkte okej, okay, fuck you, liksom, så här, liksom, bara, jag ska inte bli lika dålig, jag ska bli värre än allihopa. Liksom, det, jag tyckte att
Nej.
Nej, jag tycker att allt och alla kunde dra åt helvete. Så enkelt var det. För jag kände liksom att jag hade gjort mitt. Jag hade ansträngt mig. Det är ingen som hade burit mig. Ingen som hade lyft mig. Liksom det, och det, jag gjorde mer jobb än vad någon snorungen skulle behöva göra. Så ja, jag hade mycket ilska inom mig.
Du pratar om dina föräldrar. Du återkommer till dina föräldrar. Mm. Jag kände redan i början att du ville gå förbi det ganska snabbt. Mm. Men du återkommer till den då. Så jag måste ändå ställa dig frågan. Din relation till dina föräldrar. Berätta om din mamma.
Ja, det är min relation till mina föräldrar. Jag kan säga så här. Det finns en annan människa jag har varit verkligen rädd för. Alltså riktigt rädd för. Det är min pappa. Men det finns en man som jag höjer till skyarna och respekterar över allt. Det är min pappa. Liksom, han är död nu för tiden. Frid över hans själ. Så här. Men just det faktum att liksom, det är först i vuxen ålder. Jag satt inne då. Jag var en tung, bad boy. Hit och allt det där. Satt en lång volta på mig i fred. Satt i säkerhetsansvar för det, alla de här titlarna som man har i kriminella kretsar. Och så jag kommer ihåg, jag hade skrivit ett brev, för min familj bodde i Sydafrika, jag var här i Sverige. Jag skrev ett brev som jag visste skulle ta en vecka innan de kom dit. Skulle ta dem en vecka innan de läste, och sen fick jag ett samtal en gång i månaden därifrån. Och det som jag kommer ihåg, det är så här, närmare sig det här samtalet. Alltså fy fan, seriöst, den där Patrick var stor bit i respekt och allt det där. Jag var som ett barn, jag var rädd. För varje dag som det gick innan samtalet närmade, jag var rädd, jag var livrädd. Och de var flera tusen kilometer bort, men jag var livrädd.
Och hela din familj i Sydafrika?
Ja, hela familjen var där då.
Flyttade alla tillbaka?
Alla flyttade tillbaka.
Så alla bor i Sydafrika?
Sen har det splittat sig, så nu bor, får se nu. Min lille syra har ju kommit tillbaka till Sverige nu, jag har förstått det rätt för en stund. För att studera här lite grann. Min storebror är framgångsrik ingenjör i Holland, om jag inte minns rätt eller fel. Men resten är i Sydafrika. Min farsa har ju gått bort. Mm. Liksom. Så.
Jag beklagar.
Nej, det är lugnt. Det
är det lugnt?
Alltså det. Nej, egentligen inte, för det som jag kan tycka är tragiskt med det hela. Det, då kommer vi in på den här Patrick som försöker förstå, förlåta och ha överseende med saker och ting.
Fast innan vi går in på Patrick försöker förstå och förlåta, vad är det Patrick ska försöka förstå och förlåta? För jag tror inte vi riktigt får någon riktigt tum. Vem var din pappa?
Min pappa var skonklämmer hos min mamma faktiskt. Min pappa, det, han reste ju mycket. Det, han var en så här frihetskämpe. Han var en som nationalsymbol, en så här legendar. Han var, som sagt, jag höjde min pappa till skyarna för det. Först som ung, då var jag förbannad på honom för att han var borta hela tiden. Någon gång om året kom han till familjen. Det kändes som att han hade övergivit familjen. Men det är först när man blev äldre som man förstod hur saker låg till. Liksom, och ja, jag lägger skulden på min mamma, men samtidigt visst. Jag kan förstå att min mamma hade det jobbigt som skulle uppfostra fyra skitungar liksom på egen hand, hit dit, utan stöd och allt det där som jag förstått det hela. Men med tanke på det jag gick igenom, på grund av min mamma så... Är inte det själv nog? Liksom. Så lika mycket som jag har varit arg på min pappa, lika mycket som jag är arg på min mamma. Liksom. I dagens läge så, min pappa var man nog och kunde säga förlåt. Kunde be om ursäkt. Min mamma har inte varit kvinna.
Vad bad hon om ursäkt för?
För det brevet jag skrev.
Okay.
För att jag tog modet till mig och vädrade mina åsikter, mina känslor.
För att du hade blivit utkastad när du var litet barn?
Allt var hänt.
Misshandel.
Alltså, misshandel, psykisk vis, allt vad det hänt. Och inte bara det som hade hänt i hemmet, utan det som konsekvenserna av, det, av deras övergivande. Så, och för det, det är den känslan som är väldigt så här, över, liksom, du är övergiven. Och att vara liksom, ett barn, man försöker vara vuxen, men att vara ett barn och vara övergiven. Det finns inte många jävlar som kan säga att han är lugnt. För det är inte lugnt någonstans. Det är inte lugnt någonstans. Och det, ju äldre du blir och ju mer medveten du är om det, eller vissa väljer att leva i förnekelse och kan tycka att det är synd om mig så jag kan göra vad fan jag vill mot allt och alla andra. Det är inte mitt fel. Eller så kan man vara så liksom, att man försöker ha någon slags liksom, verklighetsförankring och utan att vara för hård mot sig själv ändå se hur saker ser ut. Och försöka liksom, att inte återupprepa sin tidigare generations synder eller fel utan försöka vara en bättre människa ändå och en bättre människa för sig själv.
100%. Berätta om din mamma.
Ja, Viktor. Ja, min mamma, liksom, det, hur ska man säga på ren svenska då? Liksom, de flesta säger att min mamma är, att ens mamma är alltid trit. Inte jag, alltså, min mamma är fitta. Så, ja, det, jag är ledsen, liksom, jag är fitta. Liksom. Det, liksom, jag har inga fin ord att säga om henne. Liksom. Jag har inte liksom så här. Och det, liksom, det,
när pratade du med din mamma sist?
Det var när sist pratade med varandra. Vänta, var inte du med? Vänta, när sist pratade, det var några år sedan. Liksom. Jag brukar säga så här, jag har inga problem att förlåta en människa som vill bli förlåten, så ber de om ursäkt från hjärtat. Du behöver inte be om ursäkt från hjärtat. Men om du ändå kan ta det orden och be om ursäkt, jag förlåter dig. Det är som en guldfisk på det sättet. Det är lugnt. Liksom. Men hon kan aldrig stå för någonting hon har gjort. Det, hon lever i illusionens värld. Liksom. Och det är därför det är så här, hon är bara vi släkt på det sättet hon klämde fram mig antagligen. Det är så det sägs i alla fall, men rent faktiskt. Så kom igen. Vad är det folk förknippar med en mamma? Vad är det folk förknippar med en förälder? Alltså det, visst kan ha dålig relation till sina föräldrar och allt det där. Men ändå, många säger, ah, men mamma är mamma. Liksom. I mina ord, jag hör det vad jag sa. Mamma är fitta, hon kan dra åt helvete. Liksom, det är en jävel som aldrig dör. Liksom, det, det är...
Mycket ilska hör jag.
Mycket trötthet.
Men du är ledsen?
Ja, det finns en viss sorg, det gör det.
Men det låter som jättemycket sorg. Ja. Vad är du med sorgsen över?
Jag är sorgsen över det faktumet liksom att det tid är en sån här grej som vi inte styr över som har gått. Jag har kastat bort så mycket tid på att vara ilsken.
Vad är du mest ledsen över?
Jag är mest ledsen över det faktum att jag aldrig fick uppleva vad det innebär att ha en mamma. Vad det innebär och liksom hela den här grejen med kärlek, älskat och allt det där. Liksom det, så, sen när du själv ska få egna relationer och allt det där, då kanske du inte riktigt vet vad det med kärlek och älskat och allt det där betyder. Så då är det mycket som fattas i en själv. Det är jag mest ledsen över. Jag är mest ledsen över att det illa gjort mot andra som inte nödvändigtvis har att göra med någonting jag själv har velat utan har att göra med liksom lite så här, vad har jag lärt mig? Så, det är jag liksom att inom hela liksom, djur och människor så, som barn så föräldrars uppgift är skydden. Försvaren, liksom hjälpen, vägledaren, allt det där. De lär dem att bli vuxen innan de sparkar ut den. Men de blir liksom lite så här, när du inte har det skyddet, framförallt inte för samma människa som teoretiskt sett ska ha liksom det så här, glider runt med i 9 månader. Och den människan skyddar dig fullständigt. Vad har du för grund då? Vad har du för start då? Och det handlar inte om alla i familjen, utan det är en familj där de andra har det skitbra. Men du är outsidern.
Såg du det att andra...
Ja, det var uppenbart. Alltså det är i min egen familj. Så det där ställer till för människan. Liksom det är... Liksom, jag lärde mig ett ord. Teoretiskt sett så skulle jag väl vara en så här... Liksom, hade jag väl kunnat bli en så här... Liksom, alltså, vad är det? En så här... Trauma-induced... Jag vet inte ordet på svenska, men en trauma-induced psychopath. Men tyvärr är inte det så här. Men just liksom att... Jag kan förstå hur trauman och allt det där kan påverka hur det blir som individ. Hur det blir som människa.
Man får psykopatisk.
Ja visst, man kan få sådana. Ja visst, psykopatisk. Allt vad det kan vara. Liksom.
Drogerna. Du hade ju liksom varit en framgångsrik boxare. Mm. Du var med och startade NFG. Sverige Non Fighting Generation. Även Lugna Gatan. Mm. Hur var den tiden? Innan drogerna?
Alltså det, om jag ska vara rent krass. Mm. Kan jag säga så här. Det är så här. Det ska jag öppna lite. Det, liksom, det har varit en liten smutsig hemlighet. Det var inte riktigt innan drogen faktiskt. För att liksom, drogerna liksom fanns med in hela tiden. Och, men det är när det började gå överstyr som det blev påtagligt.
Var ni flera som tog droger inom organisationerna?
Alltså, nej, så ska man säga liksom, det. Det så här, på den tiden det så här, var det lite harska och så liksom där. Men sen när det gick vidare, eller när det gick längre till det här, hela den grejen liksom, och att det gick över till heroinet och allt det där.
Heroinet? Berätta om första gången.
Heroin första gången var liksom det att, i och med att jag var ju haschrökare, höll på deal och allt det där. Och första gången så blev jag erbjuden en klick på ett folie. Och det blev omtalat för mig att nej, det var hascholja.
Så du träffade på någon?
Det var en egen bror faktiskt. Mm. Så, ja, så jag rökte. Liksom det så här, trots att vi hatar varandra, det är ingen hemlighet. Jag och min bror, vi hatar varandra.
Redan då?
Ja, det var ju som vi var små.
Mm. Så, varför?
Det, nej, det förklarade för mig för några år sedan. Det handlar om en rivalitet om föräldrarnas uppmärksamhet som jag inte var medveten om.
Men inte då, utan då enades ni tillsammans då, i drogerna?
Ja, för att liksom det här, för jag försökte göra fred med honom hela tiden och så han var min storebror och det här, kulturen kräver som storebror jag ska ge honom respekten och liksom, jag försökte höja honom till skyarna liksom, jag vill inte ha bråk med dig, du är min storebror, jag bugar mig för dig. Trots allt skit, jag vill dra ett släck över allting, för det är en hel livsstil som har gått åt till för oss att ha problem med honom. Och men så, liksom det här, alla visste att det var en blåsning. Liksom på så sätt att det var någon hascholja. Det var nog allvarligt. Så, men liksom, i min liksom, ja, liksom, valda naivitet så valde jag liksom att säga att jag ska lita på samma människa som jag hatar överallt. Som jag har ingen anledning att lita på. Men bara för att visa till mig att jag ger dig den här tilliten.
Hur kändes det?
Hur kändes? Alltså det var klur. Alltså det är först senare, just där och då. Jag fattade att det inte var någon hasch. Liksom.
Hur kändes känslan första gången du tog heroin?
Nej, jag ska inte ljuga. Första gången jag tog heroin, det var så det löste upp allt. Det var lösningen på alla frågetecken, alla problem, allting. Varför? Jo, för att det gav mig distans till att känna någonting överhuvudtaget. Det gav mig distans för att inte gå sönder på det sättet inombords. Liksom. Och det gav mig liksom lite mer så här, svängrum för att kunna tänka efter, agera. Behöver inte agera på en gång. Behöver inte gå igång på en gång. Utan jag fick den här extra sekunderna för att kunna agera.
När kände du att du var hooked?
Det kom ganska fort faktiskt.
Hur lång tid tog det?
Jag kan inte gå in på det med tidsbegrepp riktigt. Men just det här, för att det, med alla andra droger, även om man ser det med abstinens och grejer, så det alla som gått på heroin och opiater vet vad abstinens betyder. Är liksom,
liksom, kan du förklara heroinabstinens, hur det är?
Heroinabstinens, det är liksom det så här, liksom det ska man säga, liksom det, så här, det kommer inte att låta vackert. Liksom, det, så vissa menar på att det liknar en lindrig influensa.
Som en lindrig influensa?
Ja, influensasymptom. Liksom det, i vissa fall kanske liksom lite mer kraftigare, men ändå influensasymptom.
Men menar du inte snarare tvärtom?
Att jag menar snarare
tvärtom. Abstinens. Alltså, är mer som en kraftig influensa.
Nej, vet du, jag tar en influensa varenda dag över en abstinens. Faktiskt. Abstinens, du vet, låt oss vara krassa. Du skiter på det, du spyr på det, du kissar på det, du svettas, du fryser. Du gör allt på en gång. Det finns ingenting influensaliknande med abstinens. Och jag menar, det är så här, okej, okay, jag är partisk, men som jämfört med andra droger så är just heroin. Det är ett jävla piss, det är ett jävla råtgift. Det är en sån här grej som påverkar så mycket fysiskt som att det påverkar ditt psyke. Så jag menar.
Vad är det som är vackert med heroin då?
Vad som är vackert med heroin? Alltså det finns så mycket vackert med det, för det är liksom det som är vackert med det hela, det är att det stänger av. Liksom det, och det finns inget ont utan något gott och vice versa. Liksom det. Och trots alla de här negativa grejerna som jag säger om heroinet, men så har det ändå varit med drug of choice, så att säga.
Hur länge gick du på heroin?
Jag gick på heroin i flera år sedan, tills dess att jag påbörjade, liksom.
Hur länge?
Det är minst.
När började du? 93?
Där har jag.
Måste du ha börjat på
svensk? 2010 kanske någonting.
Mm. När tog du heroin sista gången?
Sista gången var det inte så länge sedan. Jag fick ett återval för något år sedan.
Mm.
Ja.
Så då kan vi ju säga att du har haft ett missbruk som har varit sedan början på 90-talet.
Ja, så kan man säga.
Det är många år. Vi pratar 30 år.
Så länge jag inte levt, det är omöjligt. Jag var 28.
Okej.
Okay. Om vi ska gå enligt Socialstyrelsens riktlinjer och allt det, så har jag inte det, för att jag går på substitutionsbehandling.
Fast det förstår jag. Och vi ska komma in på, så att du kan förklara för våra tittare vad substitutionsbehandling är för någonting.
Och så, men jag har haft ett beroende i 30 år, så kan man säga, om någonting. Okay. Ja.
Heroinet, de första åren är ju ofta en romansfas.
Ja.
Och en heroinists livslängd är 8 år. Mm. Så en heroinist som lever mer än 8 år lever på övertid.
Ja, visst. Ja.
Så du har överlevt heroinet 3 gånger om?
Ja, det kan man lugnt på så. Du är med å andra sidan, det är liksom...
Är du med mig?
Jag är med dig vad du säger. Det, jag blev bara tyst för att börja tänka på hur livet har sett ut för övrigt.
Hur har livet sett ut?
Hur livet har sett ut. Liksom, att just det där liksom, att om en heroinists livstid är 8 år... Ja, det är sånt. Jag har överlevt heroin flera gånger om. Men å andra sidan så tror jag inte liksom att man kan... Allt det där är hugget i sten. För jag tror liksom att... Nu så att som troende så tror jag på att det finns högre krafter inblandade. Definitivt liksom. Och jag menar... Så många olika andra incidenter som har kommit genom åren som jag definitivt borde vara död för. Liksom, men som... Jag sitter här och pratar med dig.
Absolut.
Så jag menar... Och... Just det där, återigen, jag tänker inte höja heroin till skyarna, men jag måste stå fast vid det faktum att hade det inte varit för heroin, då hade jag varit död idag.
Berätta, hur tänker du?
Nej, jag tänker på ett sånt sätt som att, jag menar, det är inte PK, politiskt korrekt och allt det där, men just det faktum att hade jag inte kunnat haft den här bufferten, haft den här för att kunna, liksom, då hade jag kraschat.
Som liksom, människa?
Som människa, även om jag har kraschat känslomässigt och som människa på alla sätt, men ändå, jag hade kraschat på så sätt liksom att jag hade varit en fara för samhället, för mig själv, för min omgivning, för allt och alla. Jag hade varit en labil, psykisk, instabil och livsfarlig människa.
Så. Hemlöshet och fängelse. Vilket av dem kom först?
Vilket kom först?
Kan du säga att du har varit hemlös sedan du var 17? Kan man
nej, så kan jag inte säga. För jag har haft så här, olika boendeformer, eller man ska säga. Men liksom, jag har haft stödboende, jag har haft träningsfängel och allt det där. Men, teoretiskt vad det gäller att ha, och sen har jag bott liksom med flygande och sådana här, men vad det gäller liksom att stå på dina egna fötter och som en vuxen man och allt det där liksom, så om vi ska säga de senaste åren, definitivt har varit hemlös. Okay. Och ja.
Vi är fortfarande inne på heroinet. Om du tittar liksom på lilla Patrick och då 18-åriga Patrick som började med heroin, så måste det ha varit någonstans.
Ja, det
är men det blir ju så.
Vi säger så.
De två. Mm. Vad skulle du vilja säga till de två innan vi fortsätter?
Till lilla Patrick skulle jag sagt, fan att du inte började med heroin tidigare. Det står, nej, jag skojar. Nej, men det är liksom, lilla Patrick, jag vet inte vad jag ska säga till honom. Jag kan bara säga liksom, det är starkt, liksom, du kommer klara dig. Hur fucked up saker ting än är det, sådär. Liksom så här, du kommer sitta i framtiden och liksom vara glad över att det inte har blivit värre än vad det har varit. Liksom, saker har gått bra ändå på många sätt och vis. Det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit mycket, mycket värre. Till heroinisten som var han som började knäcka, så jag dömde honom. Jag dömde honom för 5 år. Liksom, för just det faktum att det var inte han som gick runt och letade efter skiten. Liksom, jag visste inte ens vad det var när jag tog heroin. Jag visste inte. Det är folk som vill rätt för mig. Du håller på med hår, så jag visste inte vad det var. Liksom, men samma sak där. Liksom, det, jag dömer inte den. Jag dömer inte honom. Och just det, liksom, det, jag anser liksom, att han har gjort det han behövt göra utifrån de förutsättningar han har haft. Och,
varför blev inte alla andra som hade samma förutsättningar som dig missbrukare, tror du?
Nej, vad då är det som det så här, kom igen. Liksom så här, jo, det är så här, alla andra som hade samma förutsättningar, vilket det inte är många som hade de förutsättningarna, de är döda idag för fan. Det så här. Liksom, eller vissa liksom, är framgångsrika. Liksom, så det kom igen, det så här, jo, liksom, det är så här, det är för de folk som blev missbrukare med bättre förutsättningar än vad jag någonsin haft. Så, det liksom, det, nej, för jag menar så här, alltså, det, just det där liksom att jag tror här, för det, hur dubbelt den må låta. Liksom, jag skiter vad folk gör, men för min egen skull, liksom, jag är drogliberal, absolut. Men jag är emot droger också. Liksom, just för att, liksom, det, om jag ska tala om för mig själv och för mina nära, liksom, det, så där, just för det faktum att liksom, det tenderar att bli fel. Liksom, det, i alla avseenden, du kan ha en god intention när du har lag, när du tar dos, liksom, det, med allt vad du gör. Men heroin är inte en sån drog på det sättet. Det är något som det blir fel på en gång.
Okej. Okay. Berätta om döden.
Om döden. Som sagt, jag har en stark tro. Jag har flytt från min tro under lång tid, men efter att ha varit död själv några gånger, kliniskt död, så döden är ingenting jag fruktar i sig, för att jag är övertygad om att det finns någonting annat efter. Mm. Liksom. Men det jag fruktar, det, jag fruktar livet mer än döden.
Hur många har du som du känner som har dött?
Det där slutade jag räkna för länge sedan.
När slutade du räkna?
Det där slutade jag räkna för länge sedan, för jag menar, liksom, i och med att jag själv inte förväntade mig liksom allt det där. 14, fan jag blev 15, okej 15, fan jag blev 16, 16, jag blev 17.
Det var redan då du började räkna?
Ja, det är med att jag själv inte förväntade mig att liksom leva särskilt länge. Så det, när jag insåg att jag kunde släppa de där tankarna, då började jag bli rädd för livet. Så, liksom, just för att liksom det, för efter att fruktat liksom det, att hela tiden levt varje dag som den sista dagen i livet, till helt plötsligt så inser du att fan, jag dör ju aldrig. Så okej, okay, då börjar du leva, men du vet inte vad det innebär att leva. Du vet inte hur du ska leva. Du ska helt plötsligt, då är du tvungen att erkänna och acceptera att du har vissa brister. Det fattas saker och ting i dig. För att du ska kunna leva där samhällslivet och allt vad det kan vara. Liksom. Så då har du en helt annan konflikt i dig själv helt plötsligt.
Fängelse?
Fängelse.
Du har sagt någonstans att om det inte vore för heroin så hade du varit död.
Ja, visst.
Berätta om dina anstaltsvistelser.
Mina anstaltsvistelser, alltså det låter lite rubbat liksom, men det så här.
För det jag menar är att, förlåt jag avbryter det, för det jag menar är att många som levt i utanförskap och kriminalitet och missbruk brukar ofta säga att hade det inte varit för kriminalvården hade de liksom kanske dukat under tidigare.
Alltså det är så, jag tänker inte höja kriminalvården till skyarna. Alltså, men å andra sidan, jag måste vara ärlig på det sättet liksom att liksom, idag, låt oss vara ärliga, så här, jag kan vara tacksam för de fängelsevistelser jag haft. För att liksom det, även om jag inte håller med om allihopa, det har varit orättvisa saker. Men ändå, liksom, så här, just det faktum liksom att det har gett mig perspektiv på saker och ting. Liksom, jag har fått andrum och jag har träffat många bra, liksom, både interner och personal som vill väl, menar väl. Som det har gått snett för livet, så enkelt. Liksom bland interna och personal som verkligen vill hjälpa en och komma på rätt köl. Så jag menar, rent krasst, fängelse liksom såhär, jag vet inte, just nu så är fängelse jävla innehållsfattigt. Liksom, det är innehållsfattigt och liksom det är en tid som tyvärr kastas bort som man kunde använda på så mycket bättre sätt. Liksom för att verkligen såhär rehabilitera, hjälpa folk framåt i livet, men så ser det inte ut idag, tyvärr. Men ja, som sagt, jag tänker inte säga att jag var oskyldig, allting var fel och det kommer att kasta på kriminal. Nej, absolut inte. Fängelse har räddat mig på många sätt och vis.
Livet utanförskap då?
Livet
när började du känna att du var utanför det här samhället?
Det började kännas, det är så rubbat. Liksom. Det började känna så länge jag kan minnas, från 4 års ålder. Så liksom, det är då, liksom, som liten så kanske du inte hittar orden. Vad ska du kalla saker till? Hur ska du benämna saker till allt det där? Men sen kommer det är först som vuxen så jag kan säga, men visst. Jag har levt i utanförskap hela mitt liv i princip. Och det är därför de här tankarna på det med psykopat. Just det liksom att när du lever i utanförskap och du är medveten om det. Vad är det heter? Saliga är de okunniga. Hade du varit okunnig och inte vetat någonting, då blir du inte berörd. Du blir inte drabbad på samma sätt. Men är du medveten om det, det är då det äter på en.
Okej, låt oss prata om dig då.
Okej.
Vilket vi egentligen gör, men det känns som att vi generaliserar ganska mycket.
Ja, det.
Försöker gå in på liksom dig. För din del, hur mycket eller hur lite tycker du att myndigheter har tagit ett ansvar? Och nu pratar jag om Patrick i utanförskap, Patrick i sin substitutsbehandling. Redan 2009, substitutionsbehandling är ju, vi kan ju berätta för våra tittare, det är ju när man får metadon eller Subutex för sitt opiatmissbruk.
Exakt.
Det är en behandling som man kan få resten av livet. Och man hämtar det på olika team. Och man får det i början. Får man det, man går och hämtar dagligen när man är på upptrappning. Sen efter ungefär 6 månader så kan man få det på apotek. Och då kan man få gå och hämta det på apotek en gång i månaden. Eller något.
Så
var det förr. Jag vet inte hur det är idag.
Jag är glad att du ställer mig den frågan, Viktor.
Ja. Men om vi benar en i taget, du kommer in på substitutionsbehandling. Okay. Men jag tänker, vad tycker du att myndigheterna har gjort eller inte gjort för dig?
Lyssna, vad jag tycker, alltså det är en särskild nytt. Redan som liten lärde mig ganska fort liksom att hela grejen med myndigheter, briskallar, vad fan du vill. Så här, Jens Elling, jag behöver bara se till min livssituation för att de kan dra åt helvete, för de är gjort shit. Jag sitter i den situationen som jag sitter lite, för jag menar, vad jag skulle lägga död, jag kan inte gå på bolaget för att jag är 20 år gammal, liksom, men vad liksom, man ska kunna ta massa skit och ditt och datan hit och dit, inför massa vuxna människor på lärarrum och allt möjligt. Och liksom, det barn vi pratar om, och liksom, myndigheten står tysta, säger inte ett jävla knyst. Men de är väldigt snabba, de har varit väldigt snara och liksom dömen och allt det där, för minst lilla skitgrejer jag gjort. Liksom.
Men när kände du, när sökte du hjälp för första gången?
Det, hela den här processen, det handlar väl mer om hur sökte jag hjälp på rätt sätt första gången.
Okej, men när sökte du hjälp?
Jag har varit hjälpsökande i princip hela mitt liv.
Genom att vara utagerande och...
I och med att, som jag sa förut, jag har inte haft orden att kunna uttrycka behovet av hjälp. Och just det, liksom att jag tyckte att det är fel att jag ska behöva ens söka hjälp när alla i det lilla samhället har sett vad som försiggår. Så liksom lite så här, om nu liksom så här myndigheterna stod för det de påstår sig stå för, då hade jag fått hjälp länge sedan.
Många tittare skulle kanske titta på det här nu och tycka att du pekar finger utåt.
Liksom. Nej, peka finger, det gör jag verkligen. För det är liksom, det gör jag verkligen, för det är liksom, det är liksom, för att jag menar, det, då undrar jag hur många av de här tittarna skulle jag anse liksom det satt liksom, vara. Skulle de stå och säga till en snoring eller till ett barn att nej, men ni skyller ifrån dig. Nej, det skulle de inte göra liksom. Som vuxen människa, liksom, nu pratar vi om utifrån mitt förflutna. Som vuxen, då kanske jag ser saker och ting på ett annat sätt.
Hur ser du saker och ting idag?
Jag ser saker och ting. Det finns två sätt att se på saker och ting. Jag kunde göra det väldigt lätt för mig själv och säga, nej men vet du vad, jag skyller allt på min barndom. Precis som många andra vuxna väljer att göra, precis som många myndigheter väljer att göra. Nej men han är en trasslig bakgrund, så därför är det okej att han gör som han gör. Men nej, jag försöker ta ansvar för mina handlingar. Så, liksom.
Substitutsbehandling,
alltså jag tycker tanken är god, eller tanken var god. Men någonstans har det gått, det har gått troll i det där. Mm. Liksom, för det, jag menar, liksom,
hur funkar det?
Hur det funkar, det fungerar som så, ungefär som du uttryckte, att du går någonstans och du får lagligt tank istället för att behöva jaga drogerna. Liksom sådär, det är liksom, och du får ju så här substitution som det heter, liksom opiatsubstitution för att du ska kunna stabiliseras och kunna leva ett normalt liv. Men det som är problemet är att, som jag ser det, min erfarenhet har varit att det har blivit ett stort hinder på många sätt och vis. Något som hade kunnat fungera väldigt smidigt och bra och verkligen fört den framåt, det har blivit en fotboll på många sätt och vis. Tyvärr alltså. Det, och jag tror liksom att när man går in i det hela, då måste man... Alltså,
hur menar du fotboll?
Nej, men på så sätt liksom att någonting som... Jag gick in i det, första gången jag gick in i det hela, 2010 tror jag det var. Jag gick in i det hela med intentionen att det här är någonting jag ska hålla på med en kort stund. Som en krycka för att sen kunna komma vidare.
Vad händer när man missköter det?
När man missköter det beror på olika timmar. Jag menar, när man missköter det, jag menar, man säger så här, för att återgå lite grann, missbruk kallas som en sjukdom. Det sägs då. Det sägs så att missbruk är en sjukdom eller något sånt där. Ja, men då är det så liksom att liksom, när det missköter det, liksom, vad är det du missköter? Liksom, du talar om för en människa som har andra trauman och andra problem, andra psykisk ohälsa, att när du missköter det, inte har pissat. Men vänta nu, med andra sidan, ni står här, hur kan jag missköta att gå hem på en jävla tablett? Jag kan inte missköta det. För det är den
vård... Vad är det man anser som missköta?
Nej, men det är att du lämnar positiva prov, men jag menar...
Att man har tagit någon annan drog?
Du har tagit någon sidomissbruk och allt det där. Men medan jag anser liksom att om det borde, istället för att se det som missköta, se det för vad det är. En otillräcklig vård då i sådana fall.
Hur länge kan man bli utskriven?
Ja, det kan bli utskriven hur länge som helst i princip.
Har man ingen spärrtid?
Alltså det, förut fanns det här, jag vet inte hur det ser ut idag. Okay. Så, för jag har ju själv börjat ett nytt team från det andra teamet som gick på förut.
Men har inte alla team samma regler?
Nej, absolut inte.
Ja, så faller inte det under socialskyddslagen?
Ja, det sägs så. Det är så mycket annat. Liksom. Har inte vi ett rättsväsende? Det ser så det var, men det, sen fungerar det, nej.
Men okej, hur länge har du haft det nu?
Alltså nu, som sagt, nu har jag påbörjat på nytt då. Från att ha gått hos en privat aktör innan. Prima Maria, liksom så här, från att ha gått där innan det, så, där, så ja, började på Rosenlund och jag gick ju där i 10 år på Prima, liksom så där, och det, eller på Kapp, eller på Maria, Maria-teamet, så där, som var ett jättebra team förut. Men det som fattades,
privat.
Det är privat, ja visst. Men det får man bortse från, att det är folk som tjänar stora pengar på att hålla det kvar där. Man får bortse från sånt. Man får bortse från att det är folk som inte har något intresse i att det ska gå framåt för dig. Det får man bortse från också. Jag låter cynisk, jag vet, men av egen erfarenhet så är det ju så.
Så hur ser din situation ut idag då?
Idag ser min situation ut som sådan att, ja, liksom det, som den obotliga optimisten jag är, och liksom, jag kan vara stolt över att ha minnen som en guldfisk, för att det blir såhär, åh fy fan, ja men här har jag inte varit förut, så liksom, nej, jag kan vara glad över det faktum att jag vill tro att saker och ting, man har gjort så mycket fel, jag har gått samma väg så många gånger, så nu när jag går en annan väg så vill jag verkligen ha den här tron att saker och ting kommer bli annorlunda. Att,
Så hur ser det ut då? Var bor du?
Nej, men därav hela den grejen med hemlösheten och allt det där. Jag är hemlös, så det är visst, jag bor på ett stödboende som heter, men jag är emot de här ställena. För att liksom, det är ett fult sätt att liksom, ha liksom, det, så här, ett ställe där liksom, folk drar in, alltså, återigen, så här, om jag ska säga, där folk drar in, ett väldigt cyniskt sätt att dra in pengar på folk som lever i utanförskap, som är bottenskrapet, som är liksom, allt vad vi kan vara. Liksom, så där. Och folk drar in pengar på det. Liksom. Så det är ett stödboende, om man ska gå efter namnet, stödboende, det är ett boende som du har stöd i för att komma framåt. Men det saknas, det finns inte, så det är bara att stryka liksom. Och just det där liksom, när det finns ju liksom så här riktiga alternativ som verkligen lyfter en människa för en bråkdel av kostnaden, för vi måste ha en ekonomin i det hela, det är en bråkdel av kostnaden, och det finns så många andra, men just det som är så cyniskt med det, det känns som att det är ingen som orkar bry sig. Fan, jävla knarkar, det är jävla kriminella, det är ditten och datten, det är ingen som bryr sig. Så ja, det krävs en otrolig, en oerhörd egen styrka, en oerhört mental styrka, och veta vad är det du vill, vad är det du vill komma.
Hur ser din dag ut?
Min dag ser ut så här liksom, att det är...
Om vi liksom tar idag en regnig lördag i maj.
En regnig lördag i maj.
Slutet av maj.
Ja, det är så här, jag kan säga så här. Liksom, hade det varit för ett par veckor sedan, då ska jag sagt, fy fan, det är så här, jag är glad att sitta här inomhus. Jag ser inte ut och det regnar och det är blött och jävligt. Liksom, men idag ser vi till att okej, visst, vad då liksom ett... I och med att man har ju olika trauman och allt det där, så sömn, det är bara att tvärglömma. Liksom. Det är, man har ju sina sömnsorgen.
Det är din dag inte idag.
En dag så ser det så här, man går till teamet och liksom det, bara man... Alltså, eller jag, liksom det... Varje dag, eller varenda levande stund, varenda andande stund går åt till att... Jag lever inte så mycket nu.
Hur såg din dag ut idag?
Men det. Jag lever inte så mycket. Det enda positiva idag, det är att för dig, men jag lever inte så mycket nu. Varje dag går åt att tänka på, hur ser min dag ut imorgon?
Okay. Fast hur såg den ut idag?
God, fuck you, Victor. Alltså, shit. Hur såg ut idag? Liksom, idag var det ändå positivt, måste jag ändå säga.
Hur såg den ut då?
Den såg ut. Nej, jag sov ju aldrig.
Okej. Okay. Sov du natt?
Nej, kronolin. Eller, på stödboende då.
Okej,
okay,
ja.
Så det är där jag bor. Liksom,
men när går man upp där? Jag tänker så här, skulle du kunna ge mig en dag, hur en dag ser ut?
Jo, alltså, men det är
praktiskt.
Praktiskt, okej. Okay. Ja. Okej, där så... Du själv väljer hur dagen ska se ut.
Okay.
Liksom, jag går ju upp, liksom, liksom, så här, jag ligger i sängen och kollar på YouTube. Liksom, så här, hela nätterna igenom, så här, för att liksom, det inte kan sova eller mardröm eller vad det kan vara. Liksom. Går upp, äter frukost. Liksom, nu är jag skadad så är lite ont, liksom, men okej, går upp, äter frukost och åker tillbaka till teamet.
Vilken tid du går upp?
Alltså det, jag kliver upp vid 7:30 varje morgon. Så här. Eller jag är redan uppe hela tiden, så jag är uppe liksom, så här, avvarigt, men ändå liksom. Så här. Alltså, det är svårt att tro på min speedade tillstånd, men jo. Alltså, det, men det, så här, det, längre än 7 kan jag inte ligga kvar, så det går inte. För det, så fort köket är öppet så är jag uppe. Jag liksom, går upp och går och äter min frukost. Och sen känner jag att jag är borta, sen är jag borta. Iväg, liksom.
Sen går du till teamet. När ska man, vilka tider är det på teamet?
Alltså, det, är så, det kommer nästa bollande. Ja. Man vill inte vara där när det öppnar vid 8. För då är det jobbigt och stökigt och struligt. Du vill inte vara där när det stänger vid 11:30. För det är också jobbigt och struligt. Så du måste tajma in däremellan.
Så man ska vara där mellan?
När det är lugn, när du som lugnas, beroende på vad du vill.
Så vad är det för tider då?
Alltså, de har öppet mellan 8 och 11:30.
Så man har 3,5 timme på sig?
Ja. Ja, men likförbannat så...
Vad händer om man inte kommer till 11:30?
Alltså det att, ja men då
missar man... Så får man vänta till morgondagen. Och sen då? Sen när dagen har gått, vad händer sen?
Ja men det är det som är, sen när dagen har gått, förhoppningsvis så fyller ju dagarna med något positivt, men det tenderar att bli så liksom att om du inte är förekommande och liksom se till att du fyller dina dagar och dina timmar själv, träna, samtal, vad det än må vara, då kommer dina dagar se ut som inte kött. Du kommer inte gjort någonting, hela dagen kommer gå, du kommer ha mer ångest, må ännu sämre för att du inte gjort någonting.
När går man in på kvällen?
Alltså det är ute till fram till 12 då liksom, om jag sätter rätt liksom, men liksom, poängen, jag vet inte poängen med det liksom, men just det liksom att liksom,
kan du inte vänta lite? Mm.
Kan du inte tvätta någon annan tid? Jag känner av.
Så boendesituationen för dig, står det bostadskö? Vad är du väntan på? Jag tänker
nej, på... Det är en bra fråga. Vad jag väntar på? Under många års tid så har jag väl skylt på att jag väntar på att få leva. Tiden har gått. Det är vad jag strävar efter, vad jag vill. Jag har jobbat, jag har gjort allt det där för. Allt det där. Jag vet ju vad det innebär att vara liksom en arbetande människa i samhället. Och jag vet vad det innebär att leva på andra sidan. När det väger de två, liksom, så, okay, vilket föredrar jag? Jag föredrar den första biten. Och jag har gjort det felet att jag har gått och väntat och liksom varit beroende på att andra ska hjälpa mig med någonting som jag själv borde hjälpa mig själv med. Liksom, men just det där med, om vi ska återgå till frågan du ställde förut, det där med att söka hjälp. Det är väl det liksom, när man inser att man inte har kapaciteten eller liksom kunskapen eller vad det må vara för att klara sig hela vägen fram, det är då jag sökt hjälp. Men det har inte bådat gått hittills.
Jag fattar.
Så.
Du har ett barn?
Två.
Yes. Okej. Okay. Berätta om dina barn.
Inte så mycket.
Det är två hela individer.
Ja, det är liksom ett sånt här... vad ska jag säga? Jag älskar mina barn, det är klart jag gör det. Men... liksom, det har ingenting att göra. Men just som livet har sett ut... så har jag inte haft för intention att låtsas och kunna vara närvarande. För liksom det är... för detta, okay, kanske egoistiskt av mig, men jag försöker tänka, okay, hur skulle jag själv uppfatta det? Vara där på deltid och sen försvinna hela tiden? Eller försöka vara där hela tiden? Det är min tro. Liksom det, jag tror på hela den grejen, att man ska finnas där, du ska vara där hela tiden. Eller inte alls. Liksom det, om du inte klarar det, om du inte kan hantera det, var inte där då. Och jag vet med mig själv att jag klarar inte, jag kan inte hantera det. Men jag förmedlar till mina ungar, och de är medvetna om det. Liksom sådär. Det är väl en av de bra sakerna jag gjort, liksom, men just det där liksom att... men just det där liksom att det är lätt för vem som helst, för de flesta i alla fall, att bli liksom, vad ska man säga, att bli liksom farsor eller kallar vad du vill liksom. Men att vara en far, om man är en riktig far, det är en helt annan historia. Vem som helst kan sätta på någon och så här, göra någon direkt eller någon gravid, men att vara en far, att vara närvarande och vara en riktig pappa, det är en helt annan historia. Så jag menar, det där för det hela grejen med barnsaken är en känslofråga, för att liksom det är så här. Just det, sånt som jag kanske stört mig på hos liksom, den tidiga generationen, mina föräldrar. Jag kan sparka på mig själv för att jag för saken vidare. Eller att inte finnas där och liksom, allt det där. Så det är en känslig fråga på det sättet. Och det där faller under kategorin alla de olika sakerna man tänker på. För det är hela den här grejen med hemlöshet. Hemlösheten i sig har inte att göra med att du ligger på en jävla toalett någonstans och har tak över huvudet. Utan det är liksom alla de andra bilder för det. Det är inte så att när du får en lägenhet så är allting frid och fröjd. Det är liksom, sen ska du börja ta tur med livet. Alla de här bitarna.
På tal om livet. Älskar du livet?
Om jag älskar livet? Jag älskar någon i livet, ja. Liksom, men jag älskar livet. Jag kan säga så här. Du vet, under lång tid. Du vet, det är ingen hemlighet. Det är 3 år sedan. Vill jag inte leva. Du säger det är liksom, för 3 år sedan. Jag var mer bitter över det faktum att alla mina självmordsförsök sket sig.
Berätta om självmordsförsöken.
Ja, det är liksom, det är ingen av så mycket. Det faller under kategorin av det här liksom, med misslyckanden. Det är liksom, när du har levt så pass länge och du har misslyckats. Som jag kände det, jag har misslyckats. Jag har varit en misslyckad förälder. Liksom, jag har misslyckats med så här, nå, liksom, det. Även om man kan säga utåt sett, du är trevlig. Du har gjort bra ifrån dig på ditt och datten. Så att, men jag har inte liksom, realiserat eller uppnått det jag själv vill. Och det jag själv kan stå som jag själv i spegeln för och vara stolt över. Liksom, utan... ja, men beträffande det här med livet, jag älskar livet. Liksom. Så jag sa att jag älskar någon i livet. Det är för 3 år sedan så fick jag en livslust tillbaka. Det är liksom, och det är nu, sista tiden, jag ska inte sticka under stor med det faktum att hur fucked up saker och ting än har sett ut, eller som det är så här, så har jag aldrig kunnat föreställa mig att det kan finnas en sån stark livslust mitt i all skit. Och just det där att när du delar mycket skit med någon annan och ni ändå pushar varandra och hjälper och stöttar varandra, att man i all den här skiten ändå kan titta där bakom molnen och se liksom att nu det regnar, det regnar, det regnar, men bortom molnen säger jag, kolla där är lite en glimma ljus, det är dit vi ska. Skit om det regnar, det kan lika gärna vara som myndigheter, liksom om det förhör, allt möjligt som pissar på en, men ändå du ser det glimma ljuset framåt och det är dit du vill nå. Det var livet för mig. Just den här känslan som har varit en ny företeelse att vilja leva. Innan har saker gått ut på vad? Överlevnad. Eller existens, att bara existera. Men just för första gången så känner jag att jag vill leva. Och jag är liksom, ska jag se till det förflutna så kommer jag leva. Vi kommer att leva liksom, för det.
Men självmordsförsöken.
Ja, det.
Men du försvann från det.
Ja, jo, visst. Det var något som förekom mycket förut. För det.
Det allvarligaste, vad var det som hände då?
Nej, det allvarligaste, det. Nu kan jag sitta och skratta åt saker och ting. För att lyssna just det där, för att jag kan tycka, för det är det enda sättet att hantera saker och ting. För just det där, så att, aha, liksom, det är så här med Per, det misslyckade jävligt tönt. Du hoppar framför tåget. Men vadå, din dumskalle?
Hoppade du framför tåget?
Ja, visst. Jag har
berätta.
Nej, men det var så här, då hade jag hoppat framför tåget och det pinsamma med det hela var att då var det självklart ett kort tåg åt fel håll. Så det
var någonstans?
Det här var vid Huvudstad. Första gången till tisdagen. Ja, det. Och just det där, liksom, det var inte liksom det här.
Vänta lite. Det går snabbt där.
Ja, det går bra.
Du håller på att lura upp mig på läktaren hela tiden. Berätta om den dagen du försökte hoppa fram, du hoppade framför tåget.
Okej, låt oss säga. Dagen jag hoppade framför tåget, det var en desperat grej den första gången. Det var en desperat grej för att jag har försökt ta mina överdoser. Jag har försökt på olika andra sätt och vis. Men det har inte funkat. Och jag var så desperat för att just det där, liksom, saken har handlat hela tiden om det där med heder och allt det där. Om jag inte kan se mig själv i spegeln, om jag inte kan stå för den jag är. Jag vill inte skada någon annan. Så liksom, så här, och jag vill inte låta andra kunna skada mig hur som helst. Så låt mig ta någonting i min egen kraft, i min egen makt. Och styra över någonting. Okej, jag styr över huruvida jag vill dö eller inte. Så, liksom. Och om folk säger, men vad är det?
Vad hände den dagen?
Den dagen så blev det ställt att jag mådde dåligt. Jag hade mått dåligt under en bra tag. Liksom det, men där kom jag in på den myndigheten. Hjälp och allt det där. Nej, jag har inte funnits. Liksom det, liksom, jag har mått dåligt och allt det där. Och
vad hände den dagen?
Nej, den dagen så hade jag mått dåligt. Och,
vad var det för dag? Vad var det för dag?
Nej, nej sånt kan jag inte få mig.
Berätta om den dagen.
Den dagen, alltså, jag minns knappt. Men det jag minns är så här. Att det var en veckas tid som jag hade mått riktigt dåligt. Okay, det, mycket som så här dimmor kan man säga. Men då hade jag fattat det beslutet. Att, vet du vad, Patrick? Du har försökt på alla andra sätt och vis. Och det har skitit sig. Varenda gång du har försökt så är det slutet med att du förnedras. Av att du hamnar på något sjukhus och folk tittar på dig som en jävla idiot. Gör det rätt ordentligt. Okej, visst. Så jag hoppar framför tåget.
Var? I Huvudstad?
Huvudstad, visst.
Så du gick?
Nej, jag gick ner på berömningen. Fuck this. Så jag hoppar ner framför tåget.
Liksom. Vad hände?
Nej, vad som hände var att jag hoppade på fel ställe för att det var ett kort tåg. Nej, det var en helg. Så var det. Det var kort tåg. Så tåget kör fram. Och jag bromsar in. Och då ser den snubben som kör tåget. Han tittar på mig. Och jag ligger där och tittar på honom. Alla på perrongen som gapar och skriker. Jag tyckte, fit också. Så det var ännu förnedrig. Då fick jag hoppa upp på spåret, eller på perrongen. Och så här halta därifrån lite fort innan vakter och poliser kom. För det är ett brott att ta livet av sig. Så det var liksom det så här, ytterligare en örfil och så här, en så här misslyckande om man säger så. Men ja.
Vi klagar.
Klagar att jag misslyckades eller vad?
Nej. Att du inte ville leva.
Nej, men du ska inte beklaga det. Jag säger, du ska inte göra det. Fast på sätt och vis gör liksom det för jag kan känna så här. Det säger snarare liksom att någonting är riktigt fel om en människa som ändå på något sätt har varit full av energi, full av liv, inte vill leva.
Kan inte du ta till dig att man liksom bryr sig om det?
Nej. Nej, det är svårt. Jag har svårt för det. Tro mig, jag försöker jobba på det. Jag har svårt för det. Just för att liksom. Vad har du varit förenat med? Jag har förenat med så här baktankar, hit och allt det där. Alltså det hela det livet som jag har levt. Det här har varit, även om det har varit en väldigt jobbig intervju för mig, så måste jag säga att det finns så mycket bitar, liksom dessa grejer, dessa.
Som inte är tagna någonstans?
Nej, det är så mycket bitar som det här är svåra att förmedla.
Jag förstår.
Just därför, jag kan sätta ord på saker och ting. Men känslan stannar med mig.
Varför springer du från dig själv fortfarande?
Varför? Jag springer för mig själv för att liksom... Eller jag har sprungit från mig själv för att jag har sprungit från någonting som jag inte kan leva upp till. Jag har sprungit från någonting som andra har velat att det ska vara.
Och vad vill andra att
det
ska vara?
Nej, men, det här, liksom, nej, men just det där liksom, att titta på det här, hela den grejen med att okay, Per, han var tuff. Okej, visst, då var tuff. Per, han var en skitsöver. Ja, men då var han skitsöver.
Per, men, vem vill att du ska vara tuff?
Nej, men liksom, tänk efter nu. Om du växer upp under de omständigheter som jag växer upp med... Du har inte så mycket självförtroende, du har inte så mycket självkänsla, du har inte så mycket självbild, du har inte så mycket av någonting. Du lever i en illusion, för du vet inte vad som är vad.
Fast det var när du var barn.
Jo, men du vet, tänk efter nu. Hur lång tid är man barn egentligen? Man är barn tills man är 18 till det sätt, enligt lagen då. Men sen efter det, liksom, så jag menar, från det att du föds till det att du är 18, så är det föräldrarnas ansvar att liksom leda dig rätt. Uppfostra dig, lär dig vad som är rätt och fel, lär dig vett och etikett, lär dig allt sånt där. Så jag menar, tänk på nu, okej, nu dubbla av 18, det är 36, liksom sådär, okej. Så när du är 36, då har du haft liksom en, ja, den tiden på dig att, liksom, att så här, implementera det som föräldrarna har lärt dig.
Ja. Jag förstår.
Okay.
Men jag måste ställa dig en fråga, yes, som jag tror att många tittarna undrar. Hur länge ska du vara arg på din mamma och din pappa, och genom den ilskan, hur länge ska du straffa dig själv? Hur länge ska du vara martyr över din egen ilska?
Min ilska har avtagit avsevärt. Liksom, arg på min mamma och pappa, det är så här. Jag försöker hantera den saken genom att inte tänka på dem överhuvudtaget. Jag har förlikat mig, jag har gjort fred med min far, så trots att han är död. Liksom, och sen, vet du vad? För att svara på den här frågan. Nej, det är inte rätt att du ska gå runt och vara arg. Det är inte det som jag är arg över. Jag är arg på det faktumet att så mycket tid har gått, så mycket erfarenhet jag har haft, som jag inte, inte behövde gå igenom. Det är där min ilska ligger. Min ilska ligger inte på en egen individ. Det ligger på att, fan, titta på det livet jag har levt.
Jag förstår.
Det är det.
Det har gått liksom rykten om att du har varit död flera gånger.
Ja.
Och liksom senast så gick det ett jättestort rykte där jag ibland själv var en av dem som liksom trodde verkligen. Och jag la ut någonting på sociala medier och liksom vila i frid och så fick jag ju ta bort det. Och du fick ett samtal också av din egen bror från Holland. Och jag hör ju liksom, när du bara säger så nämner du dem vid dessa. Men hur länge ska du sörja?
Nej, jag sörjer inte. Jag sörjer inte. Jag sörjer över det faktum liksom att vad fan du sa. Om jag nu var död så många gånger som jag varit, ändå kan jag inte pissa vin som Jesus. Liksom, nej men faktum är så här. Hur länge ska jag sörja? Nej, jag sörjer inte för de bitarna. Om jag ska vara rent krass. Dels återigen, för att vad gäller alla de här individerna, de är en del av mitt liv, vare sig jag vill eller inte, men de är inte en del av mitt liv på det sättet, för jag skiter fullständigt i dem. Men de har ställt till mycket för mitt liv. Hur länge ska jag sörja? Nej, det är liksom som jag kommer till den punkten i mitt liv nu, där det, ja, de senaste tre åren försöker vända på saker och ting. Liksom, så. Men ja, du har helt rätt att när vissa ämnen tas upp, så vare sig jag vill eller inte, så går det upp en viss ilska. Det är känslomässigt.
Din egen landsman sa en gång att vara arg på någon utan att säga det eller uttrycka det för dem är som att äta gift och förvänta sig att den personen ska dö.
Jag vet.
Vet du vem som sa det?
Mandela.
Ja. Vad säger du om det?
Jag säger att Mandela har sagt mycket kloka saker och ting.
Vad säger du om den grejen?
Nej, han har rätt i det, liksom, men samtidigt så... Liksom, det, så här, men jag kan inte ta till mig det. Jag kan inte ta till mig det, för liksom, är det så att jag har förmedlat till dem att jag är arg, varför jag är allt det där. Och liksom, det ändå inte går fram. Det är precis lika mycket att äta gift och förvänta sig att någon annan ska dö. Liksom. Så, nej, han är en klok man. Han var en klok man.
Vad har du för mål? Önska. Vad önskar du? Om du fick önska?
Jag fick önska.
En enda sak.
Då skulle det vara liksom att allt det som jag själv har gått igenom, alla den smärtan, all den ilska, allt vad det kan vara, all den så här... Allt negativt, allt det som jag själv har gått igenom. Och jag fick önska mig en enda sak, skulle vara kunna ta allt det där och vända det till någonting gott för att hjälpa andra människor. Då kan jag känna att allting har varit värt det.
Okej, okay. Det är aldrig för känt.
Nej, det är... Men du vet, man blir inte yngre. Liksom. Man blir inte yngre. Liksom. Och det är liksom det... ju mer jag tittar tillbaka på tiden och börjar titta framåt, kom igen, jag börjar passera det så här bästföre datum.
Tack för att du kom.
Tack för att du kom.
Jag vill bara säga till dig att det finns möjlighet till hjälp så fort du är öppen för det. Tack.
Tack.
Det var nära.
Det var nära.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.